Här börjar Kod Rebecca av Ken Follett, översatt av Staffan Thorsson, inläst av Kristoffer Svensson för Saga Egmont. Till Robin McBibben. Vår spion i Kairo är den största hjälten av dem alla. Erwin Rommel, september 1942. Citerat av Anthony Cave Brown i Bodyguard of Lies. Del 1. 1. Den sista kamelen störtade vid middagstiden. Det var den 5 år gamla kamelhannen som han hade köpt i Fialo. Det yngsta och starkaste av de tre djuren. Och det lömskaste. Han tyckte så pass mycket om kamelen som en människa överhuvudtaget kan tycka om en kamel. Vilket innebär att han inte hatade den allt för mycket. De tog sig upp för lässidan av en liten kulle och man och kamel trampade med stora klumpiga fötter i den rörliga sanden. Och på krönet stannade de. De såg framåt men fann inget annat än ännu ett krön att ta sig över och efter det ytterligare tusentals. Och det var som om kamelen gav upp inför den anblicken. Den vek samman frambenen. Så fortsatte den med bakbenen och låg där på krönet som ett monument och stirrade mot den öde öknen med en döendes likgiltighet. Mannen drog i grimman. Djuret sträckte på huvud och hals men vägrade att resa sig. Mannen gick runt och sparkade den i baken så hårt han förmådde, 3 eller 4 gånger. Till sist drog han en krökt beduinkniv med sylvass udd och stack den i bakdelen. Det flöt blod ur såret, men kamelen vände inte ens på huvudet. Mannen förstod vad som höll på att hända. Djurets vävnader hade, helt uttömda på näring, slutat att fungera. Som en maskin som har fått slut på bränslet. Han hade sett kameler duka under på det här sättet i utkanten av oaser. Omgivna av livgivande lövverk som de inte tyckte se. Oförmögna att uppbringa tillräckligt med energi för att äta. Det fanns ytterligare ett par knep han kunde ha tillgripit. Det ena var att hälla vatten i näsborrarna på djuret tills det började kvävas. Det andra var att tända en eld under bakdelen. Han hade inte vatten nog för det ena och inte bränsle nog för det andra. Och dessutom var ingen av metoderna på något sätt osviklig. Det var i alla fall dags att göra halt. Solen stod högt och gassade. Saharas långa sommar hade börjat och middagstemperaturen skulle nå upp till 40 grader i skuggan. Utan att lossa kamelens packning öppnade mannen en av sina säckar och tog fram sitt tält. Han såg sig åter omkring automatiskt. Det fanns ingen skugga eller något lä inom synhåll. Det ena stället var lika illa som det andra. Han satte upp sitt tält bredvid den döende kamelen där uppe på kullens krön. Han satt med korslagda ben i tältöppningen för att laga sitt te. Han skrapade till en jämn fyrkant i sanden, ordnade några dyrbara kvistar i en pyramid och tände elden. När kastrullens vatten kokade lagade han sitt te på nomadvis. Hällde det från kastrullen i muggen där han rörde i socker. Så hällde han det i kastrullen för att sjuda upp igen. Och den proceduren upprepade han flera gånger. Resultatet blev en brygd som var mycket stark och nästan klibbig. Den mest livgivande drycken i världen. Han knaprade på några dadlar och såg kamelen dö medan han väntade på att solen skulle dala. Hans lugn bottnade i djupgående erfarenhet. Han hade färdats så lång väg i denna öken, mer än 150 mil. 2 månader tidigare hade han lämnat El Agheila vid Libyens medelhavskust och färdat söderut 8 mil, via Jialo och Kufra, in i Saharas öde mitt. Där hade han vänt österut och tagit sig över gränsen in i Egypten, obemärkt av folk som fä. Han hade tagit sig tvärs över västöknens klippiga ödemark och vikit av mot norr i närheten av Karga. Och nu var han inte långt från sitt mål. Han var förtrogen med öknen. Men han var rädd för den.